Välkommen till specialserien om Stephen Kings bok Om att skriva. Den här serien kallar vi för Skriv It och den ingår egentligen i serien Folk i Finland. Vill du lyssna på fler intervjuer och samtalsserier så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten. Här är Henrik Thorsson i en by inte långt från Lotta Frans. Hej på dig.
Hejsan, hejsan.
Och hur är det i din by och hur är det för dig?
I min by är det ganska mörkt.
Ja, det är mörkt överallt.
Mörka kvällar, korta dagar. Så det är så det är.
Okej. Men vi har ju pratat då om Stephen Kings bok Om att skriva. Så det är egentligen så som podcasten hette förut. Har du haft några funderingar kring den här processen sen sist vi pratade? Det här är ju tredje gången nu.
På något sätt alltså man kan läsa skrivhandböcker och diskutera. Och det är klart att man lär sig saker och tar till sig. Men jag tycker väl för min del att på något sätt ändå när man väl skriver så då tänker jag inte på de här sakerna utan då är det någonting som kommer rätt naturligt för mig i alla fall.
Jo.
Kanske det finns i det undermedvetna eller bakhuvudet alla saker man har läst och lärt sig. Men,
precis,
men
ja.
Det är inte så att man tycker att man direkt liksom tillämpar råden så där när man skriver.
Nej, precis. Men jag tycker att de här samtalen vi har haft, vi har ju pratat om din bok tidigare, den första utgivna boken, och sen har vi pratat nu tredje gången här om King och Stephen King och hans bok Om att skriva. Så för mig är det en inspiration och det kanske är mer så för den som inte skriver så mycket själv. Att det känns som en undanflykt, en värdefull och produktiv undanflykt från själva skrivandet. Men ändå
ja, det kan det kanske vara, men som sagt, en inspiration är det ju också. Jag är ganska road av att läsa olika typer av skrivböcker och skrivhandböcker själv. Så att om det är något sätt att fly eller att bara bli inspirerad, det ska jag väl låta vara osagt.
Men... Okej. Men annars har du, sen vi såg sist eller pratades vid sist, har du haft själv något skrivande, någon session där du har hunnit pränta något?
Lite grann, men det har varit ganska fullt upp med livet i övrigt. Så att det är någon liten stund här och någon liten stund där, men inte särskilt mycket egentligen.
Just det, ja. Mycket saker ute i världen och livet, jo precis. Men du är ju också mellanböcker på så vis att du har ju faktiskt givit ut i någon ganska kort två stycken. Och en som är så att säga aktuell kan vi väl säga då, eller hur, novellerna eller så, båda är väl aktuella.
Ja, det kan man väl säga, även om det är lite, för min egen del så blir det ju lite sådär att när en bok har kommit så lägger man den till handlingarna och kanske inte tänker så mycket på den, men jo, den är väl hyfsat aktuell och jag har varit runt på lite evenemang och har lite framför mig här också i höst.
Jag menar, det är ändå inte så att du har bråttom ut med nästa nu, för nu har du just fått ut två ganska nyligen, så, eller hur? Så att, även om du
bråttom har jag väl, nej, det har jag väl kanske inte. Det är ingen som väntar på någonting heller, så att det är upp till mig hur snabbt det går egentligen.
Det här är ju lite uppföljning eller summering av intrycken från boken om King. Hans bok är ju också en självbiografi, även om han kanske kommer att göra en till, man vet inte. Så är den ju, liksom det börjar ju väldigt mycket självbiografiskt och så blir det mer och mer med skrivandet så det växer fram i hans liv. Men just den här delen, bland annat den här hemska olyckan som han var ute för, eller hamnade i, sådana saker har också levt kvar när jag tänker på den här boken och har läst den. Och hans barndom också när han börjar skriva och allt det där. Det är lite som han vacklar. Är det här en självbiografi eller en skrivrådsbok? Men det var ganska starka saker. Kanske särskilt den här delen med bilolyckan eller när han blev påkörd helt enkelt. Så.
Jo, och jag har för mig, om jag inte har helt fel ut, att den hände efter att han gav ut den första upplagan av
Ja, det är
boken.
Sant. Ja, det är sant.
Och att han skrev till det senare så att det kom en senare upplaga. För det var ju en händelse förstås som påverkade honom väldigt mycket. Och det kunde ha tagit slut för hans del där och då. Så.
Jo, nej men precis. Och det var en stor, och det var inte så länge sedan precis det hände faktiskt. Så att det, kanske 20 år sedan eller någonting sånt.
Ungefär, ja.
Så att då hade han, just det, det, nej men det är ett värde med boken att den har med, det är inte bara liksom skrivbok utan det är hans memoarer också. Och jag tycker det inspirerar dessutom att höra hur det var i början. Det var ganska kämpigt för honom och även om han skrev ju tidigt så att vadå om man är 14 år och får refuseringar så det är väl okej. Men i alla fall, ja, det var väl det var något citat från honom att när inte alla refuseringar längre orkade, liksom, alltså kroken han hängde upp dem på väggen, då orkade inte den där mera, då bytte han spik för det hade blivit så många refuseringar. Mm.
Men kontentan på något sätt, och det säger han väl också där, var ju det att ge aldrig upp. Alltså, jo, oavsett hur dåligt det kanske känns eller går ibland så ger jag aldrig upp, och det gjorde inte han heller, att efter många refuseringar och mycket kamp så lyckades han ju till slut, så att det kan väl vara en tröst för vem som helst egentligen.
Ja visst, och samtidigt så kan man säga att han är en enorm talang också som kan säga det på det viset, att han är skicklig, han har lyckats så enormt bra, och vi som försöker, vi kan ju alltid tänka att vi inte, jo jag ger aldrig upp, men slår jag huvudet i väggen, alltså håller jag bara på i berget liksom. Så att det, inte förrän man lyckas kan man säga det där.
Nej, så är det väl. Nej, precis, och det kan ju hända att man aldrig lyckas heller, så det går inte att säga det att ja, eller det är klart att du aldrig kanske ger upp ändå, du får väl fortsätta och försöka. Ja.
Men jag
det är väl lättare att komma med ett sånt råd efter att man har lyckats.
Ja, precis. Nej, men jag har inte ännu lyckats. Jag, på ett vis är det ju en drivkraft också. Hur känner du? Känner du att du har lyckats? Eller har du någonting? Är du på väg till det där att lyckas? Eller?
Jag tror att jag ständigt är på väg, alltså i skrivandet och i livet. Jag är inte en sån där som kanske nöjer mig och tycker att nu räcker det här. Utan jag har alltid ständigt kanske någonting jag strävar efter. Och i skrivandet. Förstås så att ge ut en bok, det var ju en milstolpe och den har jag uppnått, men det är inte så att jag tycker att det räcker eller att jag är nöjd, utan man har ju alltid något mer man vill uppnå eller komma vidare. Eller så är det för mig i alla fall.
Jo, men det som jag har tänkt på när vi pratar om dina böcker och när jag har läst dem och tittat liksom, eller framförallt när vi har pratat om det också, så är ju att det känns på ett vis som du har den här det här ett på ett lugn eller när du använder skrivandet och utforskar det fortsättningsvis. Att det liksom, du provar ju olika genrer, du provar olika typer av berättelser och är intresserad av många olika verkare som också. Så liksom, ja, det känns som ett utforskande snarare än som att jag ska bli känd eller rik.
Jo, det kan man ju säga. Jo, det är det väl på sätt och vis. Och det kan inte vara, eller det är väl inte direkt målsättningen heller, eller det kan inte vara den enda målsättningen att man ska bli känd eller tjäna pengar eller så, utan det måste finnas någon annan drivkraft. Sen är det väl en bonus förstås om det finns de som vill läsa eller köpa ens böcker, men jag tror att man behöver ha någon annan drivkraft, eller åtminstone så är det så för mig, det är nog någonting annat som driver mig.
Nej, men jag hade någon en bra litteraturlärare i Göteborg på universitetet när jag läste någon litteraturkurs, Lars någonting, men i alla fall han sa alltid om böckerna att, och författarna som han tog upp, att vad har den för projekt liksom, vad är det för projekt här? Och det är ju, det kanske var en viss politisk inriktning av litteraturvetenskap dessutom i Göteborg, men det var liksom, det var spännande därför att här är ett projekt, han försöker uträtta något, han försöker upptäcka någonting, han försöker, eller hon försöker liksom utforska eller göra någonting av texten, och du vet att det är inte bara jag skriver någon berättelse, utan det är något mer också som gör att det dessutom blir lockande för en läsare. Förutom själva berättelsen, och det var kanske lite det jag tänkte, att jag känner att du har det dessutom, vad jag menar nyss i alla fall.
Ja, precis, och att på något sätt så är väl livet ett ständigt lärande, man blir aldrig klar, och det är väl kanske detsamma i skrivandet, att det finns ständigt något nytt att prova på eller utforska eller att utvecklas, så att
Nej, när man går juristutbildning i 4 och 5 år så då är man sån. Men i alla fall, han säger ju i ett citat att writing is about getting happy. Alltså att det ska vara roligt att skriva. Och just det där, att det är inte pengar och det är inte liksom kändisskap. eller bli uppskattad och lockad av, bli sån här kändis i alla fall. Utan det är magi alltså. Magi, det är intressant.
Ja, det är glädjen i skapandet eller i skrivandet. Mm.
Det finns något som du känner igen i det där, som man säger där.
Ja, absolut. För jag är ju en sån som jag ju alltid skriver, och jag gör det även om ingen läser. Jag skriver ju saker som aldrig någon kommer att läsa heller förmodligen. Så att det är inte så att jag bara skriver för andra eller för att uppnå någonting så. Utan det är liksom någonting i själva processen som jag njuter av. Att det är väl lite som någon slags terapi egentligen för mig.
Ja, ja, men du är ett skrivande djur kan man säga.
Ja, det tror jag.
Men, och det vi har talat om, det är ju att du har ett annat jobb och vi alla, många av oss andra också, jag får inget gjort eftersom jag har massor av olika uppgifter. Att det här att skapa sitt rum, sin tid för skrivandet. Och det har han också ju nämnt naturligtvis, men just det här att undvika distractions. Jag tror han hade någonting med att han inte brukade ha musik. Vi pratade om det tidigare, men så plötsligt hade han musik i alla fall. Men just sådana här saker som stör, alltså framförallt telefoner och numera sociala medier och datorer och sådana saker helt enkelt. Han har ju det som en regel, att bort med det, allting helt enkelt.
Jo. Precis.
Men är du sån, eller kan du ändå skriva fast du har ju de här liksom inrutade småstunderna, så du kan väl inte koppla bort hela omvärlden?
Nej, det är ju lite svårt att koppla bort allt. Att jag har väl kanske vant mig vid eller lärt mig att skriva också när jag har mycket, mycket runt mig. Men det är klart att det är kanske att föredra att ha det där egna rummet i alla fall, där man inte har några distraktioner. Men jag vet inte om det är en sak man kan träna upp, kanske att man kan också skriva med mycket runt omkring sig, kanske, jag vet inte.
Ja, jag har en kamrat som vill sitta i ett stort café, gärna längst i ett hörn och se ut över hela det där jättestort café, liksom en stor restaurang, inte något litet smått. Och sitta där längst och titta ut. Och det, för det han skapade, så är det ideala, har han sagt en gång i alla fall. Men,
men där får man väl kanske hitta något som fungerar för en själv. Jag tycker om att sitta på tåg, det tycker jag är ganska skönt. Eller då får jag ganska god arbetsro, så att säga.
Okej. Men hur är det, brukar du annars då när du tar dina stunder? Är det bort med telefonen, stänga av videospelen, allting sånt där?
Ja, jag försöker. Telefonen är ju lite, den är ju lite farlig, så där det är lätt att bli distraherad och jag ska bara och scrolla lite på sociala medier eller någonting annat, så den får man väl försöka lägga ifrån sig i alla fall.
Okej. Men hur är det med familj och så? Får de störa eller måste du markera att nu är det stör ej?
Ja, det är inte så att jag stänger in mig och ingen får störa, utan jag kan sitta hemma i soffan med alla runt om mig egentligen, för det är väl, men det är kanske hur man en vanlig sak också, någonting man tränat upp eller som man är van vid, så.
Ja, precis. Men en sak som han säger, som jag, innan jag går över till och frågar dig om du var något du tänkte på de facto, så en sak som han säger, det är att you have 3 months, alltså du har 3 månader på dig. Det första utkastet fram till, inte kanske tryckt bok, men färdig bok alltså. Så det är liksom, det här är, det är längden på skapandet enligt honom då. Så man ska göra det på 3 månader, säger han. Och det verkar ju väldigt, jag menar, det kan ju för sig vara en idé han har haft för många, många år sedan som han då jobbar med. Men det är 3 månader i hans arbetstid med en bok. Mm. Hur är det för dig? Vad ser du på den?
Jag tänker väl kanske att då när han är inne i den skapande processen, att han behöver göra det intensivt för att
inte tappa
fokus eller så länge han är inne i. Men han lever ju den typen av liv också, att han har möjlighet att göra det, att han skriver. Mm. Skriver sitt antal ord och varje dag, och då blir det väl en historia, en bok på 3 månader kanske, men för det funkar inte för alla. Men det kan jag tycka för egen del, om jag har tid eller tar mig tid att jag skriver mer koncentrerat under någon tid. Det behöver inte vara långa stunder varje dag, men ändå säga lite varje dag, så att man stannar i den här världen och historien, att det är på något sätt lättare än om man plötsligt har haft en paus då på på en månad eller någonting sånt och ska hitta tillbaka.
Jo, just det,
till precis. Historien, så att det, han har nog kanske en poäng där.
Vad är tidsperioden i kalendertid som du upplever att det är liksom bra om det blir så, och sen blir det lite träligt om det dröjer? Om inte det att du måste lägga undan den och börja om någon annan gång, men när du är liksom i en fas av att göra en, hur lång tid är det då som det är praktiskt möjligt för dig att skriva?
Så det är lite svårt, för det beror ju på allt annat i livet som man gör, så att jag har kanske svårt att planera på så vis att det måste bli klart på någon viss tid. Men om man tänker ett första utkast och ett råmanus som man nu, ja, kanske det kan väl ta ett år, för då har jag också pauser när jag inte skriver, men att cirka ett år, och sen så är det ju en hel del tid efter också då till redigering och skriva om och sådär. Men
ja, när inte du jobbar heltid.
Ungefär så kanske.
Och när i det skedet tar du in någon extern läsare?
Ja, nästan aldrig, så har det blivit för mig. Det har inte blivit förrän någon på ett förlag har läst.
Ja, just det.
Ja, så har det varit hittills, så jag har inte tagit in någon. Men jag funderar ju på det där att jag kanske borde.
Ja, vi nämnde ju det förra gången.
Jag skulle kunna hjälpa kanske.
Mm. Men hur länge har du hållit på med det projekt du gör nu?
Ja, det kan väl vara kanske under det här året ungefär.
Så det började redan innan din förra bok?
Drygt halvår, ja. Jo, kanske någon gång i vintras.
Aha, just det.
Det är väl sådär att jag inte är till slut på ett råmanus, men ganska nära. Sen är det ju många, många rundor kvar, men jag har snart det första utkastet i alla fall.
Ja, okej. Men är det någonting som du har tänkt på mera när det gäller Kings olika tips och sånt som du har tänkt på annars?
Ja, om man ska lite sammanfatta hans bok. Jag tycker som dig där att den är intressant, för det är inte bara en skrivhandbok, utan det är också någon slags biografi som är väldigt intressant att få den bakgrunden om honom som person och förklaringen till att han blev kanske den person han har blivit också.
Mm.
Men att det som han mycket är inne på är ju det här med, alltså han är väldigt intuitiv i sitt skrivande, han planerar inte särskilt mycket, han får en idé, bara det kan vara en enkel liten idé, en händelse eller situation, och sen så tar han det vidare därifrån och skapar den här historien, så att det är hans arbetssätt, och han menar att det är alltid historien som kommer först, att den finns där och han ska liksom upptäcka den, och sen senare då kan man fundera över tema och andra saker, utan det är historien och idén som är det viktiga.
Jo.
Så det var väl en sån sak som han liksom pratar rätt mycket om. Och sen förstås det här med att för att skriva så måste man läsa, det är han ju också tydlig med, att han läser ju själv väldigt, väldigt mycket också.
Mm.
Han säger att reading is the creative center of a writer's life.
Mm.
Men att då får man ju både idéer och inspiration, språk, känsla och också kanske avskräckande exempel, att man kan lära sig mer av dålig litteratur än av bra. Och sen finns det också de här momenten av traditionell skrivhandbok som han har, det är ju mer så här tekniska skrivråd. Han pratar ju om den här verktygsboxen som man behöver, att det är ju då vokabulär och grammatik, och men att det också krävs någon viss magi, tror jag han kallar det, för att det ska bli en intressant berättelse.
Just det, magi är intressant, verkligen.
Ja, precis.
Men när har du känt någon gång det där att det blev, nu är det bara magi här?
Ja, det är väl kanske när man liksom kommer in i ett flow, eller vad man ska kalla det, att det bara flyter på. Man behöver inte egentligen tänka, eller klart att man tänker, men inte kanske medvetet eller aktivt så mycket, utan att det bara att man bara skriver historien, bara skriver sig själv. Nästan.
Precis.
Ibland kan man ju få en sån känsla, så att det är väl kanske så nära magi man kan komma då.
Nej, men läsa och skriva, det, då blir du författare, säger han på något ställe. Så att han är väldigt möjliggörare där på det viset. Och det har vi ju talat om redan tidigare avsnitt om hur viktigt det är med läsningen. Men några saker som han varnar för tänkte jag fråga dig också. Bland annat passiv text eller passiva verb. Liksom istället för aktiv. Och det kanske är en självklarhet, för vem vill höra passiva historier? Men det är lätt att kanske hamna i det när man är nybörjare. Men är det något du kämpar med något mera nu? Det är inte så när man är erfaren, antar jag riktigt att det är.
Jo, det kan det säkert vara, och något som man också käppes för hans del som man tycker att man ska undvika, att det är ju adverb.
Ja, precis. Det var en andra grej.
Men det är ju lite, när man läser hans böcker så hittar man ju ändå adverb här och där. han faller ju också i fällan ibland, och ibland kan de väl ha sin plats. Men han menar ju att du ska inte behöva berätta till exempel att någon skrattar ondskefullt, utan det ska du kunna visa eller gestalta på ett annat sätt så att man förstår. Så att det... Det är sånt där. Sånt kan jag faktiskt tänka på när jag skriver själv också. Då ser man ju ofta i efterhand när man redigerar eller läser igenom att där hade man lite för många adverb eller klyschor eller vad det kan vara.
Mm, ja, vad intressant. Jo, men manus för teater eller film är ju ännu mer så. Att där kan man ju frestas att göra det. Eftersom där är det så lite man visar, så att säga. Eller man måste berätta vad som syns eller hörs. Men det är samma effekt där. Att behöver man inte göra det, så är det en poäng. The adverb is not your friend, sa han.
Nej, precis.
Men särskilt menar han efter han sa det, som du sa nyss. Just, han sa det ondskefullt, eller hon sa det argt eller någonting. Så att, särskilt i dem.
Jag menar att då har du misslyckats om du behöver berätta på vilket sätt han sa det, utan det ska man som läsare stå i alla fall genom dialog eller på hur du annars liksom beskriver någonting.
Gestaltningen helt enkelt.
Precis.
En stor fråga då, kill your darlings, det är han inte ensam om att säga, särskilt i teater och film är det vanligt, men och jag vet inte om det faktiskt var så att han sa det, jag kommer inte ihåg det, men i alla fall så framkom det någonstans som ett citat. Hur ser du på denna smärtsamma och ganska omöjliga sak egentligen, kill your darlings?
Alltså det är väl ganska lätt att gå i den fällan, man har sina favorituttryck eller formuleringar som man gärna använder och återkomma till. Det är inte alltid så lätt att inse att man kanske behöver plocka bort dem.
Men har du liksom problem med det, eller är det någonting som du vill bli bättre på eller redan bemästrar, eller hur är det för dig?
Nej, det där är väl något man ständigt får jobba med, förmodligen. Ibland kan jag ju kanske till och med inse att det här kanske jag borde ta bort, men så är det något som jag verkligen tycker om. En formulering eller tanke eller idé, så tänker jag det får stå. Men då kan det visa sig faktiskt många gånger att när man har en redaktör då som läser manus, så påpekar de just precis den saken. Man har tänkt att det får vara, det kanske passerar. Men att då är det precis den saken de pekar på, att det här kanske du borde ta bort eller tänka om. Så att...
men det är ju så, det där är så svårt, för det är nästan att man inte kanske ser.
Nej, man ser ju inte alltid kanske själv heller.
Ja, och det är så kärt för en, att det är så viktigt för en.
Jo, det är ju det man vill göra, ha det kvar. Så.
Men jag vet inte, just i mängdproduktion eller när man kanske mer i film och så, det blir en. Och det är också, Bergman har ju sagt samma sak, Ingmar Bergman, alltså liknande sak, att Kill Your Darlings var jätteviktig för honom när han skrev manus som ung och så här. Och det är ju kanske ännu tydligare där, för där har man inte den tiden på sig. En roman skulle man kunna gödsla med lite ändå och bli förlåten, för det är så många sidor i alla fall. Men det är klart, jag tycker vi kommer dit till det här med struktur eller intuition, och där vi liksom, på ett sätt så är Stephen King inte strukturperson, men han gör ändå böcker som är väldigt filmiska, många har blivit filmer, och det tyder på att det finns en väldigt tydlig struktur i alla fall, även om han inte planerar den så kommer den.
Nej, någon slags inneboende struktur, det finns det ju uppenbarligen, men ja.
Och på ett sätt är det sätt att berätta berättelsen som vanligt, grunden liksom i berättelsen, som alla berättelser är, men det är också någonting med bara känslan av vad fångar läsaren nu just? Vad fångar, och han är ju en spänningsgenre, så att det är ju, jag menar, det är ju jätteviktigt att det blir hemskt eller förbryllande naturligtvis. Så att,
jo. Men det är väl kanske det där som är magin då, att det blir en sån berättelse som fångar läsaren, även om du gör allt annat korrekt språkligt och grammatiskt då, men du behöver ha det där, den där magin också för att det ska bli intressant, spännande.
Ja, visst. Men jag menar, många tycker kanske att Stephen King är ju inte en bra författare, eftersom han är ju inte konstnärlig och han är ju publik, alltså han säljer sig så att visst. Säga. Och liksom tänker på hur, men jag tycker det är ganska intressant och fascinerande. Och vi har ju samma problem i teater, vi har samma problem i filmen också, att när går det liksom till konstnärligt och när går det till någonting som publiken, som är spännande, men jag, det har, sen vi pratade sist så har jag läst på lite och hittat andra böcker om just den här genren, dels skräck då, som han är, det är en ganska ny bok, jag vet inte om du känner till de här, Save the Cat är någon koncept i USA där det är författare, liksom skriva manus och sånt där, men där har det kommit en ny om horror, och det är inte bara film utan även skräckromaner som jag tror han heter Nash, den här författaren, en väldigt framgångsrik manusförfattare till film faktiskt, fast kanske inte jättekända filmer, men en riktigt duktig liksom, det är ju väldigt sällan att manusförfattare får filmer gjorda, men han får det ofta, och han pratar jättebra i en podd, och den här boken kom ganska nyligen, den finns inte ännu att få tag i liksom digitalt, utan den är bara i pappersform än så länge, men Save the Cat, Writes Horror eller något sånt där. Och det finns flera i den där serien. Han har skrivit någon, och det är någon annan författare eller guru som har hittat på det där konceptet nu i alla fall. Men jag menar då, där var det också, han pratar så bra om struktur, och det är klart i USA, där han är ju därifrån, så är man ju duktig på det här. Vad är det som fångar publiken? Vad är det som gör det spännande? Vad är en konflikt egentligen alltså i berättelsen? Och det handlar ju ganska mycket om Kill Your Darlings, för att sånt som står i vägen för den här spänningen eller upplevelsen egentligen.
Så att, jo, och många gånger är det väl kanske lätt att bli för övertydlig också, man kanske inte alltid inser själv att du berättar eller förklarar för mycket.
Ja, just det.
Att de borde ta bort, även om det är sånt som man kanske gillar, men berättelsen mår bättre av att man tar bort det.
Nej, det är ju en spänningsstödare. Oavsett om det är en spänningsroman eller om det är annat spännande läsande. Så det blir ju platt då. Det inte finns någon magi egentligen. För när du tar bort den genom att berätta för mycket. Så. Men som all lite mer avancerad litteratur så är det ju trögare förstås. Stephen King är inte en Nobelprisförfattare, men han är lättlästare och mer spännande på ett enklare sätt, tror jag nog.
Nej, vi har den här debatten också om fin litteratur kontra ful litteratur. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Jag kan väl tycka att all litteratur som finner sina läsare, så, och det är väl värt och kallas litteratur, att behöver man liksom kategorisera. På det sättet. Sen är det ju klart att en genre litteratur kommer aldrig att vinna Nobelpriset, så att det är ju en annan typ av litteratur ändå, men det behöver inte för den skull vara bättre eller sämre.
Nej, visst. Nej, och vi har ju hedrat Stephen King här nu med 3 avsnitt i den här podden Skriv It, som visar att han har någonting att ge. Kommer du att läsa om hans bok om att skriva, tror du?
Det kommer jag helt säkert att göra. Nu läste jag den här alldeles nyligen. Det var väl 3:e gången jag har läst den både på svenska och engelska. Men det tror jag säkert. Jag får ge den några år och så kommer jag nog att återvända. En sån här bok som man kan läsa om. Man hittar alltid något nytt i den.
Ja, men tack för det här samtalen, Lotta. Det var väldigt givande. Och vi inspirerar förhoppningsvis den som lyssnar att läsa Stephen Kings bok. Och förstås dina böcker också. Du får berätta var de finns och var man får tag i dig ifall man vill veta mer.
Mina böcker, de finns väl där böcker finns, nätbokhandlar, och kan väl också finnas i en del fysiska bokhandlar, och jag själv, jag fysiskt så finns jag ju i Maxmo i Österbotten, men jag finns ju på sociala medier också, hittar sig på Instagram, Facebook, så det är bara att ta kontakt om man vill det.
Okej, det gör vi. Tack så mycket, Lotta.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podcasten Skriv It i serien Folk i Finland. Du hittar fler samtalsserier och intervjuer på sidan totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.